Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille.
Jag heter Joel.
Och jag heter Johan.
I dagens avsnitt ska vi prata om Deathly Hallows Part 1. Harry Potter.
Inte varför.
Jag blir fransk.
Du blir alltid fransk.
Precis. Men alltid rätt liksom. Så det är det som är så skönt. Men och vi ska köra då vidare på det här tåget. Yes. Vi är på. Men innan vi börjar prata om Deathly Hallows Part 1 ska vi självklart se att det finns på YouTube. Där ni kan gå in och prenumerera på vår kanal.
Jajamensan, kul att se att vi växer där inne och så. Varmt välkomna alla nya medlemmar. Är det första gången ni hittar det i vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela med alla era filmkompisar där ute. Det är det enda sättet vi kan växa på och vi är som alltid evigt tacksamma för vår fantastiska bas som varje vecka delar oss, sprider ut oss i etern och så här, berättar för alla filmkompisar där ute. Så stort tack för att ni finns och stöttar oss varje vecka. Ni är bäst.
Base.
Love it. Annars är vi på TikTok, på Feja, Spotify, Instagram, Soundcloud, X, iTunes, Bush! Dammit, den satt som en smäck.
Lite som denna filmen,
jo. Ett ord om denna filmen är tojt.
Ja. Tojt. Tojt. Indeed.
Jävligt tojt. Tojtare än vad jag kommer ihåg att den var.
Johan, du som är så här lite mindre Harry Potter än vad vi är, kan ju take us away, som man säger.
Ja, jo men absolut. Som sagt, ni har ju läst böckerna flertal gånger. Yes. Jag har bara läst dem en gång för 20 år sedan någonting så här, och jag har absolut inte sett filmerna så ofta. Jag tror detta kan ha varit min tredje gång jag såg den här, men det är jättelänge sedan jag såg den. Jag gillade den förra väldigt mycket, Half-Blood Prince och så här. Jag tyckte den var så otroligt snyggt regisserad. Den hade en sån fingertoppskänsla i alla scener och de fick andas karaktärerna. Det var det som jag saknade mycket av de andra filmerna, fick jag den. Och vi har ju David Yates tillbaka, som gjorde förra, han gjorde denna också. Och nu har vi första delen av den sista boken här. De valde ju att dela upp det. Det kan säkert ni mer om sedan, vi kan gå in på och sådär. Men vi är ju ett extremt mörkt liksom utgångsläge i storyn här. Förra filmen och boken, spoilers.
Precis, spoilers.
Slutar ju med att Dumbledore blir dödad av Snape och så här. Så vi tar ju bort all den här säkerheten och tryggheten i världen. Vi tar bort Hogwarts och allt så här. Så vi kommer in i världsläget där Harry är jagad av Voldemort. Han vill döda honom. Han vill få slut på det här. De gör allt för att skydda Harry, hans vänner och alla som han har på sin sida. Och vi har ju också att Voldemort och hans Death Eaters har ju börjat ta över hela den magiska världen också. Han har tagit över Hogwarts och han tar över ministeriet och så här. Så vi har en mycket mer så här fascistisk värld helt klart. Och det bygger de upp väldigt snyggt tycker jag i början och så här. Och denna fortsätter ju med storyn som börjar i slutet, att vi vet ju nu att Voldemorts weakness, hans svaghet, det är de här, han har ju delat sin själ i sju bitar, de här horcruxes. Så gänget här ska ju jaga upp och förinta de här delarna, för det är det enda sättet att besegra Voldemort på och så. Så detta är en film som det är en konstant jakt på något sätt. Antingen blir de jagade, vår trio här som är kvar såklart, men samtidigt också hur de är på jakt efter de här delarna och försöker samtidigt undvika att bli fångade av Death Eaters och så vidare. Alltså på papper så borde inte detta funka så mycket, känner jag egentligen, innehållsmässigt. Men alltså denna var helt enastående. Alltså jag gillar, för den är en väldigt mörk och dyster film. Jag är väldigt svag för dystra uppföljare, emotionella uppföljare. Min absoluta favoritfilm är Empire Strikes Back. Och detta kändes som Empire Strikes Back i Harry Potter-form på något sätt. För det går åt helvete för de goda under större delen av denna filmen. Och jag gillar liksom dramat som kommer ifrån det. Vi får också under större delen bara följa vår trio och deras interaktion och så vidare. Och jag gillar liksom att eftersom vi nu delar upp sista boken så får ju allting andas mer också. Vi får mer fokus på de tre. Samtidigt som vi också har bra karaktärstunder, alltså mellan dem och lite med Harrys bakgrund och så vidare. Vi får lite mer till Voldemort och så också. Mycket humor, även om det är så dyster och mörk. mörk som det kan vara, så är det mycket humor i den. Och väldigt ödslig film. Det är de här tre som måste gömma sig på ödsliga platser runt om i naturen och så. Men det var också väldigt vackert foto, precis som i förra filmen. Och den är också väldigt så subtil, också liksom små grejer hur de bygger upp saker och så här, precis som den förra filmen. Gillar. Vi har lite touches av musiken, den här Harry Potter-temat, men det går liksom inte till överdrift, det är många tysta stunder i den och så här. Många fina skådespelarinsatser från hela ensemblen. Alltså jag börjar få svårt att känna nu hur, vilken som är min favorit. Ja. För jag älskade verkligen hur mörkt denna vågade vara, lite mer vuxen och så här. Lite vågade scener också. Absolut. För att vara en sån här. Och jag kan ju tänka mig kanske kidsen som älskar Harry Potter kanske tycker den är lite tråkig. De kanske vill att det ska hända lite mer och så. Men jag tyckte ändå den hade bra pacing. Jag vet när vi började se den här 2,5 timme eller vad det är någonting strax under det. Jag tänkte, åh gud, är den också så lång? Jag tänkte inte på tiden alls. Den fångar mig helt och så. Och fast den är i den här magiska världen så har den en typ av realism. Mm. Det började lite i förra filmen. Det känns mer gritty och våldsamt. Och, alltså stakesen är högre liksom. Va? För nu närmar vi oss slutet. De verkligen sätter upp det här snyggt nu inför sista kommande filmen. Här. Och så de vet faktiskt precis var den ska sluta också. För att vi ska känna, jag måste ju se den sista filmen också. Se hur det här slutar för oss som, om man inte läst boken. Men jag var väldigt imponerad av denna. Väldigt imponerad, finstämt, väldigt snyggt gjort. Och sen är jag svag för det här mörka och att den tar lite risker och fokus på karaktärerna. Ja. Jag tycker den är enastående. Återigen, precis som de andra, den kanske saknar väldigt mycket från böckerna och så. Den har ju missat serien som vi har sagt att bygga upp kring vissa karaktärer och så tyvärr. Men jag brydde mig inte så mycket i den för jag tyckte den gjorde tillräckligt ändå med karaktärerna i den. Så jag bara njöt. Jag tycker den var jättebra.
Nice. Sweet. Nice. Ja, nej, som sagt, jag tycker den är jävligt, den är tight alltså. Tight.
Förlåt. Ja, bra, det är för denna gången. Ja,
nej men alltså, och jag tror att den här funkar så som du säger att den borde kanske inte ha funkat så bra, men den har ju ändå byggt upp i alla de här filmerna just med karaktärer och det är därför den funkar. Alltså hade detta varit liksom bara så här en random film så hade det kanske inte funkat lika bra, men nej, och som sagt, jag gillar att det här är en road movie. Även om man älskar Hogwarts och sånt så är det väldigt alltså uppfriskande att komma ut därifrån och verkligen liksom så här få se liksom världen och landskapet liksom och verkligen alltså lite så här vända kameran och bara fokusera på våra trios mest av allt liksom, för där, som sagt, där är väldigt alltså väldigt bra scener, speciellt mellan Harry och Hermione, som inte riktigt har haft så här supermånga alltså scener där de verkligen bondar i resten av filmerna liksom. Och det kände jag att de fick här. Vilket var nice. Och som sagt, där är ju definitivt alltså saker som känns alltså Bill och Fleur, vem är de liksom? Att det är bara hallå. Det är liksom så här att Ron har flera syskon än bara tvillingarna och Ginny har ju filmerna typ basically ignorerat trots att det är två bröder till och
tre,
liksom, Percy, precis.
Percy, Charlie och
Bill, ja precis. Och Bill skulle egentligen dyka upp i fyran, om jag inte minns fel.
Nej, Charlie är ju med för då han och drakarna.
Ja, okej, okay, det är Charlie som är, okej.
Okay. Precis, men han ska ju vara med sen typ Order of the Phoenix.
Just det. Men precis, men han och Fleur är tillsammans, så det är lite så här.
Samma med Bill, Mundungus Fletcher är också med från Order of the Phoenix.
Om man liksom bara så här, who's this guy? Det är så här, när alla kommer till Harry i början och så är det de vi känner. And one random person som inte vet vem det är. Liksom.
Nej,
det är bara,
nej, alltså den svagaste stunden i hela filmen, det är precis som ni beskriver, att när de ska rädda Harry där i början, så alla karaktärerna, vi har glömt alla de här, men de är också med. Alltså där är den som mest krystat, om man säger så.
Jo, verkligen. Och sen liksom, och just som vi har sagt i alla filmer, Dobby är ju en alltså så här, att han dyker upp i denna igen. Alltså, med tanke på vad som händer, så hade det varit så sjukt mycket bättre om han hade varit med i ett gäng filmer till innan denna. Men som sagt, lysande skådespeleri från samtliga, tycker jag, verkligen top notch. Väldigt, alltså en bra en väldigt, väldigt, väldigt bra uppsättning till vad jag hade önskat vara en ännu mörkare final. Som vi tyvärr inte får. Men hade liksom tvåan kört vidare på samma känsla och crankat upp det lite, så hade det varit liksom...
Och vågat ta ut lite mer svängar om vad det gör. Ja.
Precis, vi kommer till det sen.
Vi kommer till det i tvåan.
Spännande, spännande.
Men som sagt, good time. Good time.
Alltså, jag... Denna är nog den som har växt mest på mig med åren. Och jag tror jag aldrig gillat den så mycket som jag gjorde idag. Alltså liksom, jag tror också med när man liksom, when you mature, movies matures with you.
Yes,
liksom så här.
Yes.
Nej, men alltså, och denna, jag uppskattar hur vågad denna är. Att den verkligen så här, okej, vi har byggt upp en hel franchise med liksom Hogwarts och liksom ensemble cast. Och liksom, vi har kört på en formula liksom i princip i 6 filmer. Nu bara bryter vi den och bara skiter i allt det och liksom bara så här, nu kör vi det här istället. Och att de gör det, att de fick det och att det ändå blev så bra som det blev, tycker jag är jätteroligt. Och som du sa, Krille, att alltså, alla skådespelare är skitbra i denna. Det är först i denna som jag verkligen tycker att de är liksom så här, okej, nu skådespelar de liksom. Alltså, på ett riktigt så här, så här, Dan är liksom det bästa han har varit i den här filmen. Utan tvekan.
Yes.
Och jag älskar också att den liksom... Alltså, pacingen är jättebra. Den rör sig framåt. Och jag tycker den liksom... Den skiftar genrer genrer igenom filmen liksom. Börjar som en actionfilm och sen går det liksom över till en liksom lite så här heist liksom film och sen
ett komiskt heist
och sen liksom allvarligt drama och sen lite skräck nästan och sen liksom tillbaks till liksom action igen och sen drama och sen slut liksom. Så att den har väldigt mycket i sig. Och den gör det. Alltså, vissa element i den här filmen är typ mina favoritstunder i alla filmer combined. Så att för jag såg också den här med ett nytt ljus idag, att jag verkligen så här, damn. Men jag förstår också att, som du sa, Johan, att alltså barn som följer den här kommer ju tycka att den här är tråkig och konstig och långsam liksom. Men jag tror denna är ju verkligen den som känns minst barnfilm av typ alla filmerna. Detta är liksom väldigt geared till en mer vuxen publik, skulle jag säga. Och som jag är en vuxen man. Så kände jag att fan, det här var jävligt trevligt alltså. Och ja, jag, som sagt, den här sköt upp på min lista också som favorit. Jag kommer också ha svårt att ranka sen. Jag får ta en tänkare.
Den får vi tänka länge på.
Men alltså, ja, jag tyckte den var enormt jävla bra idag. Alltså.
Vi sa Radcliffe, jag håller med där. Jag tycker han aldrig varit bättre än vad han är i den. Han är helt enastående. Men jag tycker också Emma Watson var lysande. Alltså, redan från första scenerna där hon måste få sina föräldrar att glömma bort att hon finns. Bara, hon gör så mycket med rösten där. Liksom, man hör liksom hur tungt det här är för henne att kasta den besvärelsen på dem och så vidare. Hon är så bra liksom, och hon är arg på Ron och gillar när hon dansade med Harry där i tältet och lite sådana. Det har så många sådana fina karaktärstunder i den här filmen, tycker jag.
Verkligen. Och sjukt bara att det är Michelle Farley som spelar hennes mamma som är bara i pytte lite sen.
Caitlin Stark.
Precis.
Ja, just det.
Och bara på tal om den dansscenen, det är den enda scenen i hela franchisen som de har lagt till som inte är med i böckerna, som är bra, som jag verkligen gillar. Bara, det här var ett bra addition, liksom. Super.
Det är skitbra. Det är riktigt bra. Alltså, det är enormt jävla bra att säga det. De gör det så jäkla bra. Det säger så sjukt mycket om deras förhållande. Och det är liksom så här... Alltså, man känner typ allting de har gått igenom och liksom hela deras historia är typ i den dansscenen. Och sen att den går, alltså, och hur också dansscenen har olika liksom så här, börjar roligt och lekfullt och sen går över till väldigt så här tender och långsamt och liksom så här, och sen ändå avslutas lite så här konstigt bittersweet. Man liksom bara så här, bra skit alltså.
Det är bra skit. Det är det.
Ja. Och sen med. Då följs det upp med typ en av mina andra absolut, alltså hela Gorick Hollow, alltså scenen för mig är liksom, alltså lysande skit. Det kan vara en av mina alltså, favoritscener i hela jävla franchisen. Mm. Alltså med den dansscenen och sen i Guardrix Haller. Mm. Jag tycker det är uppbyggnad, alltså, att det känns när Harry kommer dit och hur han reagerar på vad i det stället där hans liksom föräldrar dog. Och sen liksom när han hittar deras grav och står där och liksom, alltså det är så sjukt bra. Mm. Man typ bara, man känner typ hur tungt det är. Och sen bara blir det värsta skräckfilmen med Bethilda Backshot.
Som Nagini där.
Sjukt bra filmat och byggt med musiken och ljudeffekterna. Mm. Typ, jag bara tycker det är väldigt, så jävla coolt.
En sak jag grejer, för den här gick på tv för inte ett bra tag sedan. Ja. Eller så. Och när de pratar personal tang där, de översatte det på svensk tv, alltså till riktiga meningar liksom. Mm. Men här stod det bara liksom såhär, skippa det.
Jag gillar det bara nästan.
Ja, men det, nej, du måste ju ha en översättare som kan parcel time. Ja, har du tur att ha det så kan du ju översätta.
Precis.
Men annars så,
Nej, för tydligt så i tv-versionen så frågar då Nagini, är det du som är Harry Potter? Så säger han, ja, det är jag. Och så säger jag, okej. Gå in där inne, ska jag visa dig någonting liksom. Och så går han in där inne och så bara, det är nästan läskigt att man inte får reda på vad de säger, tycker jag.
Jag tycker
det funkar bättre.
Ja, det är helt glömt bort att det var Nagini. Jag gillar hur de bara kastas in i det här barnrummet. Det är ju också väldigt symboliskt för Harrys så, liv. Nej, men det, jag håller med dig helt. Jag tycker det är snyggt, det är så fint när vi ser, för vi pratar så mycket om hans föräldrar, just att vi får se deras grav. För grav, det är en annan tyngd för oss som tittar också när vi också ser den. För vi vet all historien bakom och så här. Så att, nej, men det är som sagt fördelen med att, jag menar, rent cyniskt kan man ju se det på att du delar upp en bok i två längre, alltså filmer liksom, att, nu ska vi mjölka ur det här, nu ska vi se två filmer istället för en, dubbelt så mycket pengar. Så men denna, alltså detta är liksom inte en cheap trick, alltså ett bildtrick att bara tjäna pengar, för detta är en extremt välgjord film. Det skulle lätt bara kunna vara en kortare, stressad, alltså med ett svagt manus och så, men denna är så fint gjord, alltså den. Det är verkligen inget bara ett sätt att casha in, känner jag. Men vet ni mer bakom storyn till varför de delar? Alltså, eller det var bara ett kreativt beslut?
Rough cutet på filmerna. Alltså, de filmar ju alltså, så här back to back.
Ja,
och då var ju den så här fem och en halv timme. Och de bara så här. Och så kände de liksom, vi kan liksom inte direkt ta bort någonting. Vi kan inte släppa en 5,5 timmes lång film på bio. Så vi får dela upp det liksom. Så att det var ju...
Jag menar, vår initial thought var ju bara... cash grab liksom, fast övrigt liksom, men det är ju the right choice.
Och sen
liksom
fokuserar de ändå väldigt mycket, för att jag vet att i boken så är ju kapitlerna uppdelade i två, på två sidor, och den här boken täcker ju hela första och halva den andra sidan av kapitlet, så den täcker väldigt mycket av boken. Så egentligen det vi får i sista del två är ju liksom de sista chansen av kapitlerna som de lägger ganska mycket fokus på. Och tyvärr inte tillräckligt mycket, enligt oss. Men we'll see. Den kanske också så här blir bättre. Men som sagt, så den täcker ju väldigt mycket av boken. Även om där är då vissa grejer som är borta och inte med och liksom så här. Jag kan tycka att, och det tycker jag tycker även i boken, så är ju detta att vissa så här dödar, alltså, och det är speciellt i part 2, men vi kommer dit. Men till exempel Moody, han dör ju också offscreen i boken.
Ja, vi menar det.
Vilket också är liksom så här jättekonstigt, att man väljer att göra, alltså med en karaktär som har varit med liksom i flera böcker, haft en jättestor roll, och sen bara liksom så här offscreen. Och även nu i filmen liksom.
Ja,
nej, alltså jag hade liksom, jag hade ju visat det liksom och gjort någonting. Och jag tycker också att liksom så här Hedvigs alltså död, att det får för lite liksom rum och andas.
Ja, så kommer jag ihåg när det hände liksom, i böckerna.
Precis, jag blev så här jättehård. Och här är liksom bara no. Och så bara, och sen puff, är det liksom, så stannar vi inte vid med det längre liksom. Så jag hade önskat att de hade varit lite, för det hade passat in i den mörka och allvarliga tonen, att karaktärerna hade varit mer devastated längre liksom. Att man hade verkligen så här, för att, alltså, att de hade kunnat liksom wallow i det liksom. Att hur ska vi alla bara dö? Alltså, just den scenen när Harry lämnar kråkboet. När han bara så här, ingen mer ska dö för mig liksom. Det är skitbra. Han skulle ha mer sånt liksom. Att han verkligen skulle vara så uppgiven, att folk liksom så här, att han förlorar människor hit och dit, och sin fucking uggla som han haft från alla fall. Men det är liksom inget sånt liksom. Så det kan jag tycka är lite missat. Men igen så... har jag inte igen ändå inte enjoy this så mycket som jag gjorde idag liksom.
Mm. Alltså, jag för mig funkar det. Ja. Jag bara säger för jag kan gilla snabba chocken med Moody's död i den. Mm. Håller med lite om Hedwig där, det gick också lite så snabbt. Mm. Men jag kan också se det liksom som att Harry, det blir värre och värre och värre för Harry. Och just när denna slutar ju då när Dobby också blir dödad och sådär. Det är precis som det är kulmen där på honom. För att han spelade så bra där på stranden i slutet liksom. Och det är liksom, han är så fed up med all den här skiten han får stå ut med. Och det, jag köpte verkligen det genom hela denna filmen på något sätt. Jag vet inte, det bara hängde med att det blev mörkare och mörkare framåt för mig och så. Och sen gillar jag också att den här Horcruxen de hade, det här smycket, att det blev lite som The One Ring. Precis. Att har du den på dig så blir du mer under självisk och så att du tar fram dina värsta sidor. Jag gillar hur det gick runt på dem på något sätt så här. För det är också ett snyggt sätt just då. För det sista tryggheten du har, det är ju de tre tillsammans. Precis. Men nu gör du också så att Ron faktiskt drar därifrån. Mm. Liksom. Han får också nog, för det, de blir alla lurade av den här. Och jag gillade verkligen scenen när de då ska förstöra den, när de hittar svärdet och ska förstöra det här smycket och det här väsnet som är ju Voldemort, som är ju hans röst. Men det var så snyggt visuellt hur det svarta bara spydde ur det på något sätt och hur det ändå konfronterade Rons rädslor, det som vi alltid haft med genom egentligen alla, det som vi alla har tänkt kring, liksom den här kritiken han har mot sig själv, osäkerheten. Och det tyckte jag ändå var rätt vågat, var ändå Harry har
Hermione.
Tack, jag kommer aldrig lära mig det. Som liksom står där och hånglar utan kläder. Och det är vågat. Alltså jag gillar det. Och jag gillar samtidigt att Ron liksom besegrade den där osäkerheten i sig själv och bara slog i sönder smycket. Alltså jag tyckte det var
coolt.
Snyggt.
Och det är coolt att det är just att det känns som de fokuserar på en horcrux i hela filmen. Liksom. Att det är ett jobb och liksom ta död på den liksom. Och, och det är också en snygg uppbyggnad, för då känner man liksom när de säger att du har tre kvar, man bara man får den liksom hur ska det liksom.
Och det är också lite så att det går
lite för fort sen liksom i tvåan, men för att backa till den scenen också när Ron lämnar är också en lysande bra scen mellan han och Harry när de liksom skriker på varandra och liksom typ så här skitbra skådespel från båda dem i den verkligen också.
Definitivt. Där är en liten detalj som jag störde mig, som jag stör på nu, som är en bokgrej som de hade kunnat förklara lite bättre i denna filmen. För jag vet inte,
spegeln.
Det är absolut spegeln är en grej. Vad är det för speglar? Men min grej är att helt plötsligt i en scen så säger Harry "You know who" istället för Voldemort. Han har sagt Voldemort i alla filmer.
Nej.
Men i denna filmen så säger han "You know who".
Vet du varför jag tror det är?
Och det är ju för att alltså, i böckerna så det är därför de hittar dem hela tiden när de pratar om det. Voldemort har alltså satt ett hex på sitt namn. Så alla som vågar uttala hans namn blir de blir liksom pingade, de blir hittade liksom.
Ja, det är som att på sig ringen i Sagan om ringen.
Men typ liksom, så han vill liksom okej, nu ska folk fira mig. Är det någon som vågar säga mitt namn så kommer jag hitta dem dirre och döda dem. Det är därför de kommer så fort när Xenophilius säger Voldemort i hans hus liksom, att det var Voldemort och de kommer liksom dirre och bara liksom börjar fucka upp och sånt. Det är fett otydligt om man inte har koll på det på böckerna, vilket jag tycker de hade.
Fast jag tror ändå de löser det i filmen, för att man får se att han skickar iväg en fågel typ innan, och då kan man tänka att han har skickat iväg ett meddelande till att de ska komma, och sen liksom att han håller kvar dem. Och sen att Harry säger "you know who" där när de blir tillfångatagade, det är ju nog för att han vet om att säger jag Voldemort
så kommer folk det här är innan. Det var bara
de säger ju det i när de blir tillfångatagade av Snatchers.
Ja, absolut, men han säger det till Hermione bara när de har en scen tillsammans, bara de två säger när de pratar om Godric's Hollow. Så säger Harry "you know", gå tillbaka till filmen och kolla på det.
Det var inget jag märkte. Men spegeln däremot är ju också en väldigt så här att Harry har den här glasbiten som han tittar i hela tiden.
Som han ser Dumbledore inom situationstecken i liksom.
Men det är ju inte heller förklarat alls varför han har den där glasbiten.
Förklara det för en noob.
Det är ju den här spegeln som Moody hade som man tittade i fiendespegeln, som man tittade i den, så såg jag, den får ju Harry av Moody. Och så liksom
så ser han
någon i den liksom. Men det framgår inte heller. Nej. Man typ bara, vad fan är det för jävla glasbitar? Och kollar det liksom.
Ja, precis. Ja, jättekonstigt, verkligen.
Men kul med han, Rice Ifan, som är herr Lovegood här.
Precis.
Sinophilius. Lovegood. Ja.
Ja, han är som, bra.
Växer ju för, han har ju alltid varit jätteduktig, men det är så kul nu med, ja, vi kommer att se henne nästa säsong av House of Dragon tyvärr, men han är ju väldigt, väldigt skicklig. Kula som Lovegoods, pappan liksom, där liksom, man ser ju en dragen där, familjedragen och så. Och jag, som ni, det här förklarar med varför de hittar honom, alltså jag bara tolkar det eftersom han var så nervös och konstig ena med hela, att han hade sålt ut dem sedan innan.
Ja, men det är också.
Jag liksom, tänkte verkligen inte mer på det rent filmiskt liksom.
Det,
men jag gillar hela designen på deras hus, för att även när vi har lite fantastiska så har vi alltid en väldigt ödslighet i den här filmen.
Det är ju alltså stora vida slätter, kala berg och liksom typ så här, och skogar som är liksom så här, det är ju inte sommar så det är ju liksom så här dött.
Precis.
Och liksom typ så här, det är väldigt.
Och vi har sen när de, Harry och de åker runt, så har de lilla tältet lite här och där. Alltså, jag gillar verkligen en shot när de kom sen till den här, där var väldigt bergigt och stenigt, och Harry står mot ryggen till oss och man ser bara hur solen sänker sig i horisonten.
Ja, alltså, bra,
riktigt snyggt. Det är väldigt, väldigt vacker film med det. Det är lite roligt. Vi har lite Doctor Who-referenser tycker jag, för vi har ju en väska som kan innehålla hur mycket som helst och ett tält som kan innehålla hur mycket som helst och så här, lite TARDIS-grejer. Men roligt sätt ändå att få in, hur löser vi det liksom? Vi behöver att de här kan åka runt och vi behöver massa föremål med oss för att föra storyn vidare liksom. Det är bara för plats, det är lugnt. Det är lugnt.
Men det är bra för att de sätter också upp det, använder det snyggt, för att de har byggt upp i filmen att Hermione har allting, hon kan lösa det liksom. Och det är det som är så snyggt där i slutet på stranden med Dobby, för att Harry vänder sig till Hermione och liksom så här, du kan fixa det här, Hermione gör någonting, för att hon har liksom kunnat det hela filmen, och så hennes min liksom, att jag kan inte fixa det här, och liksom att han inser det. Det är sjukt bra setup för det liksom igenom hela filmen.
För mig, alltså, vi har ju sagt det många gånger, att Dobby är ju inte med så mycket som man ska vara jämfört med i böckerna, alltså i de andra filmerna och så, va? Men jag tycker ändå du gör, det blir ett kärt återseende i The Burn-filmen när han kommer in och så, och sen är det ju det, fansen ser ju filmerna om och om och om igen, och Dobby är ändå på något sätt i popkulturen liksom, och det är ändå flera år sedan andra filmen kom, och som sagt, fansen har ändå etablerat honom i sig på något sätt, alltså, som ni säger, böckerna mycket mer. Så för mig, det funkade, och han fick också lite hero moments på slutet, att han faktiskt räddade dem där, där på Death Eatersen och så. Så jag tyckte ändå vi fick det tillräckligt, och jag tyckte verkligen om, alltså det var bra gjort när han dog i Harrys armar, skådespeleriet. Alltså jag tyckte ändå det kändes liksom, va? Så att bara säga att det funkar för mig.
Jag älskar också hela Deathly Hallows-sekvensen som vi får, som också är en genrebrytande liksom grej, med att vi får så här stop motion animation.
Ja, det var som en liten Tim Burton-grej där mitt i alltihopa.
Som är skitsnygg. Alltså, jag uppskattar också det liksom, att den har väldigt många sådana filmelement i sig, att den liksom vågar göra väldigt mycket olikt. Och där är också väldigt så här, alltså mörka liksom grejer som händer liksom. Jag gillar precis det när den ena brodern hänger sig och döden bara så här tar, alltså
lyfter upp
när huset och tar upp och sånt. Det är jävligt snyggt alltså.
Ja, det var en cool förklaring till alla de här grejerna som vi har haft med genom storyn, va? Att det får mer vikt. Alltså det är snyggt när du går tillbaka, att detta hade faktiskt mer betydelse redan från första boken och så nu här mot slutet och så.
Jag bara så här, de har ju en sån här radio med sig så att som de lyssnar på och sånt, vilket jag gillar, det är väldigt bra så här, för det är ett sätt ju verkligen så här få reda på alla hemskheter som heter ute och sånt. Men bara så här, om jag kommer ihåg rätt från boken, har de inte ett program inifrån Hogwarts som de lyssnar på? Precis.
De så broadcastar ju så här i hemlighet där inifrån.
Så att de kan lyssna på sina klasskamrater liksom medans de gör liksom announcements. Så man får ändå reda på väldigt så här, vad som händer på Hogwarts genom deras resa genom det här.
Men så tycker jag de använder det jävligt snyggt i den här filmen, just det här när de bara räknar upp en massa namn och liksom typ så här, man bara liksom
Vet, det känns lite som en krigsfilm.
Precis, det är liksom, och det är ju ganska tydligt att de går för de parallellerna. Mm, alltså med så här fascismen under andra världskriget och liksom typ så här, alltså, alla de här pamphlets och liksom böckerna de har. Alltså stilen på dem är ju som så här kommunistiska manifestet och liksom typ så här, alltså rent hur de ser ut. Mm. Så det är ju väldigt tydligt att det är det de liksom hintar till. Men jag tycker de gör det snyggt. Och sen gillar jag liksom att ministeriet får den rollen och att Umbridge kommer tillbaka igen till exempel.
Ja, de går full nazi.
Så här, men precis. Jag tycker det är kul. Jag gillar den att Harry får konfrontera henne igen med sin...
Jo, men det är den typen av styret de är ute efter. Det passar ju henne som handen i handsken liksom, att kunna vara en sån där fruktansvärd människa. Mm. Och, nej, men också vi har ju liksom, tänkte jag så sagt, med nazismen och så, men just det, alltså, de rensar ut vilka som är halvblod och bla bla bla. Alltså sånt, vad det är mycket sånt. Ja. Och precis som du säger med propagandan och så vidare. Men det visar på ett snyggt sätt och till och med i all den här misären, liksom, när vi ser det, så har vi ju deras heist. För de tror ju att Dolores har den här smycket ju, så de klär ju ut sig till tre random folk som jobbar där och tar som Polyjuice potion. Och det är så kul. Ja, det är de bara går runt. Jag har aldrig sett de där människorna i någonting. Hon tror jag har sett det någonting. Men alltså, det var så kul att se dem flumma runt där och komiska tajmingen i allt det där. Och det funkar ändå, för du fattar stakesen liksom, vad det är, samtidigt som du ändå kan ha lite humor i det, och det är spännande samtidigt. Jag tycker de gör det väldigt snyggt, och på tal om Polyjuice, tyckte det var väldigt roligt hur Albert Harry där i början var väldigt rolig i specialeffekt. Jag tycker också bara hur kameran rör sig runt och hur alla blir till Harry och så vidare. Alltså det, ja, men det är snyggt, snyggt använda av effekter, inte för mycket heller. Jag tycker det är coolt. Så måste jag fråga er Potter-experter också, för vi hade Michael Byrne här som Grindelwald. Michael Byrne, kul att se, han är ju med i Sista korståget och Braveheart och massa filmer vi har snackat om. Men Grindelwald här, jag tänker ju på Fantastic Beast-filmer.
Det är ju samma karaktär.
Ja, så att det är ju han som är kvar här liksom. Det är det. För jag hört lite om att det skulle vara något mäktigt slag. Nu blir det väl inte fler sådana filmer som floppar ju nu den sista, och den var fruktansvärt. Men ja, han är ju inlåst här.
Och det är det som är lite så här, för att timeline-mässigt så är det lite off. Alltså, för hon planerar ju inte att göra de fantastiska grejerna. Så att rent så här årsmässigt så stämmer det inte riktigt. Mm. Alltså, han, ja, jag vet inte.
Ja, men vi kan lika bra prata om det. Eller så här, det är inga spoilers här väl, eller?
Nej, eller vad tänker du? Nej, jag vet inte. Jag bara, alltså, för jag har sett liksom så här från när Dumbledore besöker Voldemort i barnhemmet som vi får se i där. Det är typ bara så här 6 år efter han är med i Fantastic Beasts som Jude Law till exempel.
Ja, ja, ja.
Alltså liksom alltså det är liksom sån här
det var tunga år
liksom, så det är ju väldigt timeline-mässigt där har de nog inte, och det är samma där med att Maggie Smith skulle liksom, att hon är med i de gamla, och hon skulle egentligen vara så här, alltså hur gammal som helst egentligen i de nya. Alltså det är liksom, så att
hur kan man krångla till det när man är själv skapar till det egentligen?
För det är det som är grejen. Så att när vi får se Grindelwald som ungdom, det är ju back då när det ska vara.
Ja, och han är ju...
Och i Fantastic Beasts-filmerna så är han ju vuxen.
Ja,
alltså som Johnny Depp och sen Colin Farrell.
Och Mikkelsen också.
Ja, precis. Ja. Så att det liksom, det stämmer inte in. Liksom. Så han skulle ju också vara sjukt jävla gammal i den här, ifall de följde liksom Fantastic Beasts timeline. Så att man får ta lite så här och,
men det var han, Jamie Campbell-Bauer, som spelade unga, som är ju mer känd nu såklart från Stranger Things, som säsong 4 Becknar. Ja, väldigt kul att se den här faktiskt. Han var väldigt lik sig själv. Jag tänkte hur många år sedan var detta, tänkte jag. Han är väldigt lik sig själv. Men lite kul att se.
Och det är ju också sånt som blir mer förklarat i böckerna med sig Gregorovitch och liksom hela den här grejen. Så det får ju mer utrymme.
Det är ju också verkligen en grej jag saknar från böckerna. Det är ju just det här, alltså liksom Dumbledore har dött i sexan, liksom Harry strugglar med det här. Samtidigt som han gör det så släpps den här hela boken som han faktiskt har och läser med den här. Och där i boken då, alltså inte bara den fictional boken utan även alltså Harry Potter-boken, så får vi ju reda på massa saker om Dumbledore som vi inte visste. Och det är liksom sådana saker som liksom så här lite, alltså så här questionable grejer liksom. Han typ bara såhär,
hans syster.
Precis, liksom. Så kände vi liksom Dumbledore alls. Är han ens en
good guy liksom. Ja, ja, ja. Mm. Typ såna grejer hade varit väldigt bra att få in.
Och hela Rita Skeeter-grejen liksom. Har de ju också helt skippat här. Alltså typ där är ju en hel grej att hon får reda på en massa grejer. Och hur får hon reda på en massa grejer och sånt. Och det visar sig vara en hel grej sen i böckerna liksom. Att
hon är en animagus.
Precis, att hon är en animagus liksom. Att det är så hon får reda på
hon
grejer.
Hon kan bli en liten larv.
Precis.
Som att hon, jag tror de var lite kvalster eller någonting
så att hon kan liksom gå in och lyssna på folk och liksom typ så här. Men det är ju helt borta från filmerna liksom.
Men jag måste säga, för såklart nu har jag mycket mer referenser efter böckerna. Så jag kände även med förra filmen och denna filmen när jag ser det, hela tiden tänker jag bara, detta är det viktigaste. Detta är det viktigaste. Alltså för storyn liksom. Och så kände jag inte riktigt sånt fokus på några av dem tidigare. Va? Men här känner jag verkligen, detta är det viktigaste för storyn framåt. Och det gör det på ett bra sätt samtidigt som karaktärerna får andas också i det. Va?
Som sagt, jag nitpickar mycket men jag älskar alltså den här filmen och jag tycker också det. Alltså, jag tycker det funkar superbra som vi har det i filmserien. Ja, så är det här jätte liksom.
Vi har ju pratat om att de ska ju göra en tv-serie nu framåt. Precis. Och göra om nytt och få med mer från böckerna och så. Det kan ju gynna dem tidigare. Ja. Massa, så. Men jag tänkte som både förra och denna när jag såg denna ikväll. Hur kan man göra detta bättre egentligen? Mm. Detta är så snyggt och det är finstämt och det är bra cast. Alltså, ja, vi får ju se såklart nu. Va? Men jag tycker ändå det är svårt att följa upp det alltså, på något sätt. Ja, men bara en tanke. Bara en tanke. Kul att se Bill Nighy här också i väldigt kort, kriminellt kort kan jag känna i den här filmen, men ändå kul att ha med en lite i början tycker jag.
Nya Minister of Magic.
Minister of Magic, där, ja.
Men han, han gör bra, jag tycker han är grym.
Och så som alltid, alltså Ray Fiennes som Voldemort, härlig skurk, tycker om, han är lite här och där, men han äter upp scenerna han är i.
Det är ju egentligen bara i sista filmen han går full cartoon.
Det är något med hans skrik. Jag vet inte vad det är. För det är samma här när Harry stötte bort honom där i början när de skulle fly från honom. Men han var... Så det är någonting där. Jag vet inte vad det är. Det har blivit en meme. Det kan vara det. Men det är lite roligt att han skriker tycker jag. Ja. Men han är bra ändå. Ray Fiennes är fantastiskt bra.
Ja, nej, men som sagt, det är good times ändå, tycker jag.
Nej, jag som sagt, har nog aldrig tyckt om den så mycket som jag gjorde ikväll.
Alltså. Som sagt, alla mina gnällningar är liksom alltså på detaljer. Liksom. Mm. Alltså, det är liksom sånt. Men jag visste, jag kan lära mig att leva med, utan det, men liksom bara så här. Typ som en sån grej att Harry vet att Kvicken har sånt flash memory. Det vet han från början, så han är ju nervös för att ta den, för han tror att den kommer öppnas, Harry själv, och tror att det kommer avslöja någonting för ministern som han inte vill. Men här playar de det då som att han inte vet det. Liksom. Mm. I don't know. Stupid. men.
Det var ju kul att se han Donald Gleeson här som Bill Weasley som nu är ju större på många, via Star Wars, han kastades bort lite där kan jag känna så, men det är ju Brendan Gleeson som spelar ju Moody, det är ju hans verkliga son in real life, så tyckte jag det var väldigt kul att se han passar ju där Weasley-familjen tycker jag och så.
Ja, han är ju skitbra, så här, Ex Machina och liksom About Time
den har vi inte pratat om. Ex Machina, den är fantastisk bra, tycker jag.
Så att han är jättebra.
En sån liten detalj jag tänkte på också, den här
Hermione.
Var det rätt? Ja. Hermione. Tack. Jag får mina speech coaches här, känner jag. Jo, när hon tar bort föräldrarnas minne och hon försvinner från deras tavlor, tycker inte de det är lite konstigt att de har massa tavlor på tumma bakgrunder i hela huset? Är inte det lite lustigt? Ja. Sådär,
liksom. De kanske bara så här, vem har tagit de här fotorna?
Oh, var inte det en fin backdrop vi tog en bild på där en gång? Bara, liksom, alltså.
Ja, det är...
Tyckte det såg lite konstigt ut, även om jag förstår vad Svett var försökt att göra. Det såg lite roligt ut.
Bara på random tankar så tänkte jag också där, så här, när de ska rädda Harry Potter från då, alla de här Seven Potters, så ska de ta dem till stället. Bara, var ska vi ta Harry? Jo, vi tar dem till The Weasleys.
Ja, precis.
Hur är det ett fucking hemligt ställe? Ja. Vi tar honom och så sen till hans allra bästa vän där han alltid är. Liksom.
Ja, precis. Och
så här,
precis.
Vem tyckte det var en bra idé? Liksom?
Det är ju 10 gånger mer hans hem än hans andra hem. Liksom, vi tar det. skiten där liksom.
Ja, secret location.
Ja. Och det är som sagt synd
det, att det är lite, de... Det är lite, en Star Wars-referens där. Det är lite som de gömmer Luke hemma hos de här Lars-familjen. Ja, ja, där precis. Anakin också kommer ifrån. Mm. Okej, den sandplaneten.
Ja, ja, precis.
Darth Vader gillar inte sand. Nej, precis, det är en bra grej.
That's the only reason.
Förlåt.
Gets everywhere. Ja. Men jag tycker också det är synd att de skippar Dursley-grejen här också. För att det är ju här i denna som det är liksom lite så här pays off. Mm. Liksom, att, och där är en deleted scene på Blu-rayen och DVD:n där man då får följa den här konversationen mellan Dudley och Harry, där Dudley liksom bara så här, varför ska inte Harry följa med oss liksom? Ja. Alltså så här att han vill inte lämna honom där liksom.
Oh, ja.
Och det är jättesynd att de bara skippar det i filmen.
Jag tror inte det hade skadat filmen så mycket att ha med faktiskt tidsmässigt. Nej. Alltså, jag tror inte det. Nej, men de vill väl kanske snabbt komma till actionen där när de ska fly därifrån och så.
Ja. Jo, men det hade liksom knutit an säcken med dem eftersom absolut. De är inte med mer nu liksom.
Nej.
Det är liksom så att det vi bara lämnar det liksom. Och det är synd att de inte i alla fall vill avsluta det lite grann i alla fall liksom, tycker jag. Men,
Jag håller med dig. Håller med dig. Jag gillar dock hela den actionsekvensen där när de flyr därifrån och alla kopiorna och att de stiger upp i molnen och sen helt plötsligt
det blir ju väldigt kaotiskt.
Ja. Och det är coolt tycker jag.
Och det går ju för den här vad heter den, som flippar bilen.
Ja,
eller vad heter det? Husvagn.
Husvagn.
Som bara liksom så här. Det är ju liksom att vi får lite
Fast in the Furious.
Ja, men precis. Vi får det lite racet där nere.
Ja, men det är coolt.
Så här, i trafiken och så. Mm. Ja, men det är coolt. Ja, men det är precis som den vet vad den kan få in rätt bra action i den. Så också. Det gillar jag verkligen.
Ja. Och den är ju blod, alltså det är en ganska blodig film, alltså man får ju se alltså ganska så här råa grejer och
Ron
blir splicead och liksom hans arm är det fucked up alltså,
liksom. Nej, det är riktigt mörkt.
Och så här, Hermione är helt så här blod liksom.
Det kommer jag från trailern till den här filmen att hon sätter upp händerna så här som är blodiga liksom.
I faktiskt många i trailern tog de bort blodet för att de skulle kunna marknadsföra det för barn.
Kiddies.
Och sen så att det var tillbaka i filmen
Ja, nej, men det var riktigt snyggt.
Ja, det är cool. Det är liksom väldigt Hermione. Dark.
Hermione. Jag ska lära mig din sista film.
Tänk att säga hennes Miney.
Hennes Miney.
Hermione.
Ah, tack. Det var bra.
Ingen slära till the rest.
I nästa podd om så kommer Johan säga det hela tiden fel.
Oh yes. Yes. Ja, nej, man kallar henne med Watson hela tiden bara för att undvika det. Så.
Nej, men då sista filmen Beckens.
Ja. Och det ska bli kul att se om den, men som sagt, jag har riktigt tunga gripes med den. Men vi får se.
Ja.
Som sagt, den här växte alltså den verkligen sköt i höjden för mig i liksom så här hur mycket jag gillar den, så att kanske två, men vi får se. We shall see.
Nej, men som sagt, för mig blev detta liksom Harry Potters version av Rymdimperiets låt tillbaka. Det kändes så, just när de goda har så många motgångar och det blir så mörkt och det bara höjer stakesen så här inför det sista. Alltså det är så snyggt. Och väldigt väl regisserat.
Ja, det är väldigt bra film. Alltså.
Ja, men verkligen. Jättekul att se. Jättekul att se.
Tweet, som man säger. Ja, men då frågar jag Jens. Har du någonting mer att tillägga om Deathly Hallows part 2?
Jag tror inte det.
Nej, Bring On part 2.
Ja, precis. Bring On part 2.
Bring it on, witch cheerleaders.
Hello?
Nej, anyways, då säger vi när jag har lyssnat på filmsnacket.
Jag heter Johan.
Och jag heter Johan.
Vi hörs en annan gång. Tja,
tja! Tja!